Välkommen ska du vara. Idag ska vi kika närmare på cybersäkerhetsläget med utgångspunkt i en rapport från Consia Sverige om trender och rekommendationer för 2024. Vi tänkte försöka ge dig en snabb men ändå ganska djup uppdatering på det viktigaste just nu.
Ja, det händer ju otroligt mycket hela tiden.
Verkligen. Och något som jag fastnade för direkt i rapporten, det är den där kontrasten, eller paradoxen kanske man ska säga. Sverige rankas ju superhögt i digitalisering, typ 5:a i världen enligt FN.
Mm, precis.
Men sen när man kollar på cybersäkerhet, då ligger vi, eller låg i alla fall, 2021 enligt NCSI, bara på 16:e plats. Det känns lite som att vi sprungit för oss själva.
Ja, men exakt. Det är en bra bild. Digitaliseringen har gått otroligt fort och kanske har inte säkerhetstänket och investeringarna heller, för den delen, riktigt hängt med i samma takt. Och den här klyftan blir ju extra tydlig när man ser hur hotbilden hela tiden förändras. Angriparna blir ju, vad ska man säga, smartare, mer sofistikerade.
Mm.
Och sen har vi det här geopolitiska läget också med aktörer som Ryssland, Kina, Iran. Det ökar ju pressen och hoten mot Sverige där cyberattacker används mer strategiskt.
Ja, det är inte bara ekonomiska motiv längre.
Nej, precis. Politiska, militära. Och samtidigt utvecklas ju försvaret också med AI till exempel, som ju är lite tveeggat, både hot och möjlighet.
Okej, om vi stannar vid hotbilden lite. Rapporten nämner ju det här med ransomware, att det utvecklades under 2023. Inte bara kryptering längre.
Nej, precis. Man såg mer fokus på ren datastöld, alltså att man snor känslig data och sen hotar att publicera den istället för att låsa filerna. Utpressning på nya sätt helt enkelt.
Och den där historien, det måste du nästan berätta om gruppen som anmälde sitt offer till SSC.
Ja, det är ju nästan absurt. En ransomware-grupp anmälde alltså ett företag de attackerat till amerikanska finansinspektionen för att företaget inte hade rapporterat incidenten enligt reglerna.
Helt otroligt. Vilken fräckhet!
Ja, det visar ju på en extrem anpassningsförmåga och cynism förstås. Och med nya EU-regler som NIS 2 som skärper kraven på rapportering så är det väl inte helt otänkbart att vi får se liknande saker här.
Just det, NIS 2, ja. Vi återkommer till det. Men det geopolitiska då? Hur påverkar det gemene man eller företag?
Jo, men det innebär ju att fler kan bli måltavlor. Inte bara för att tjäna pengar, utan som en del i en större konflikt. Infrastruktur, myndigheter, men även företag som ses som viktiga för, ja, för landet.
Och mitt i allt det här ska vi jobba hybrid. Folk sitter ju hemma, på kaféer, överallt. Det gamla tänket med en säker borg, ett kontor med brandväggar, det funkar väl inte riktigt längre?
Nej, exakt. När användarna, datan och applikationerna finns överallt, då räcker inte det där gamla perimeterskyddet till. Det är då nya modeller som SASE, alltså Secure Access Service Edge, och SSE, Secure Service Edge, blir så viktiga.
Okej, vad innebär det lite mer konkret?
Väldigt förenklat är det molnbaserade plattformar som integrerar nätverksfunktioner och säkerhetstjänster. Så man kan ge säker åtkomst oavsett var användaren är eller vilken molntjänst de ska nå. Det är ett helt annat sätt att bygga infrastruktur på.
Det är ett nytt sätt att tänka, helt enkelt. Och det leder oss ju osökt in på Zero Trust, noll tillit. Grundtanken är alltså, lita inte på någon. Eller verifiera allt.
Mm, precis.
Det låter ju lite småparanoid nästan. Rapporten nämner att John Kinderweg myntade det runt 2010. Men att det fick fart på riktigt med pandemin och Bidens order. Men hur funkar det i praktiken? Blir det inte jättekrångligt?
Bra fråga. Det handlar ju inte om att misstro personerna utan systemet. Man överger idén om att det finns ett säkert innanför och ett osäkert utanför. Istället så verifieras varje anslutning, varje försök att nå data, hela tiden, kontinuerligt. Kärnan är principen om minsta möjliga privilegium. Ge bara exakt den åtkomst som behövs just då.
Och segmentering nämns också.
Att dela upp nätverk och system i små, isolerade delar. Så om någon skulle ta sig in, begränsas skadan. Man utgår liksom från att nätverket kan vara komprometterat.
Okej. Okay. Och det här med Kipling-dikten som inspiration?
Ja, det är en lite kul detalj. Kindervags har inspirerats av Kiplings Six Honest Serving Men. What? Why? When? How? Where? And who? Att alltid ställa de frågorna vid varje åtkomstförsök.
Intressant. Allt det här då sa Zero Trust, det handlar väl i grund och botten om att bygga cyberresiliens. Alltså förmågan att stå emot, hantera och återhämta sig från attacker.
Absolut, det är målet. Att kunna fortsätta verksamheten även under eller efter en attack. Rapporten listar ju 10 steg för bättre resiliens. Typ riskbedömning, incidenthanteringsplan och inte minst utbildning. Säkerhetsmedvetenhet hos alla.
För det räcker ju inte med teknik.
Viktiga eller viktiga entiteter. Kraven skärps rejält på säkerhetsåtgärder, hur man hanterar incidenter, rapportering och ledningens ansvar. Det ska vara implementerat i oktober 2024.
Och sen har vi DORA för finanssektorn.
Precis, liknande krav men specifikt för finans. Och bakgrunden är ju bland annat att kostnaderna för incidenter har skjutit i höjden. Enisa rapporterade ju att snittkostnaden per incident i Europa fördubblades under 2022. Det kostar enorma pengar.
Och så AI Act på det. EUs stora lag om artificiell intelligens. Riskbaserad approach, säger rapporten.
Ja, den delar in AI-användning i olika risknivåer. Från oacceptabel risk till låg risk. Med förbud mot vissa tillämpningar och höga krav på transparens och robusthet för högrisk AI. Och böterna kan bli skyhöga, upp till 35 miljoner euro eller 7% av global omsättning.
Det signalerar ju allvar. Och AI är ju verkligen det här dubbeläggade svärdet som du sa. Hoten först?
Ja, alltså vi ser ju redan mer övertygande deepfakes, manipulerade ljud och video. Sen AI som kan samla information och skräddarsy nätfiskattacker, phishing, på individnivå. Och såklart AI som automatiserar och skalar upp attacker på ett sätt vi inte sett förut.
Läskigt. Men möjligheterna då? AI som en del av försvaret?
Absolut. AI är ju fantastiskt på att upptäcka avvikelser och mönster som tyder på hot genom maskininlärning. AI-assistenter kan hjälpa överbelastade säkerhetsteam. Och lite ironiskt kanske, AI kan också användas för att identifiera AI-genererat innehåll samt i phishing-simuleringar för att träna personal. Rapporten nämner ju GPT-3SW3, den svenska språkmodellen, som ett exempel på teknik som kan användas här.
Okej, dags att försöka summera lite. Vad ska du som lyssnare ta med dig från det här? För mig är det tydligt att hoten blir, ja, smartare och mer komplexa, särskilt med ransomware och AI.
Mm.
Och det driver på behovet av helt nya säkerhetsmodeller som Zero Trust och SASE, samtidigt som EU höjer kraven rejält med NIS2, DORA och AI-akt.
Ja, och AI är ju verktyget som både angriparna och försvararna kommer att använda allt mer intensivt. Det går inte att blunda för.
Så vad blir slutsatsen?
Att man måste vara på tårna hela tiden. Att bygga cyberresiliens, det är inget projekt man gör klart. Det är en kontinuerlig process. Man måste anpassa sig, vara proaktiv, utbilda hela tiden.
Precis. Och kanske en sista tanke att skicka med dig. När AI nu blir så otroligt bra på att skapa text, bild, ljud, ja, kommunikation som är nästan omöjligt att skilja från mänskligt skapad. Vad gör det med vår grundläggande tillit online? Inte bara när det gäller direkta säkerhetshot, utan i all vår digitala interaktion. Hur ska vi kunna veta vad eller vem vi faktiskt pratar med i framtiden? Det är något att fundera på.